En podcast från Aftonbladet.
Hör om Silvias skräcktimmar under OS i München 1972. Nya uppgifter i ny bok.
Och så ska vi prata om prins William som faktiskt har anställt en krisexpert.
Och för sin Grace, hon tröstade prinsessan Diana när hon grät på toaletten.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Hallå, hej Jenny. Nytt år, nya möjligheter.
Nytt år, nya misslyckanden.
Nej, jag sa precis när vi började spela in att 2026, det kommer att bli ett fantastiskt år. Jag vet inte varför jag har det på känn. Jag har haft det hela hösten.
Har du haft en bra ledighet förresten? Det är först nu vi är tillsammans i studion efter julen.
Så är det. Ja, den har ju bjudit på både högt och lågt kan man ju lugnt säga. Jag tyckte att själva ledighetskänslan och semestern kom någonstans där kvällen annandag jul. Mm. Alltså det var lite mycket där och jag jobbade ända in på julen.
Jag fattar. Ja, men då tar det tag innan man släpper det.
Men det var mysigt. Och sen har det ju kommit väldigt mycket snö. Jag tror att det är väl på de allra flesta platserna runt om i Sverige.
Du, till och med i Skåne. Jag firade jul i Skåne. Jag har sladdat runt med bilen kan jag säga. Första gången i mitt liv som jag körde på helt sån här svart blank is eller vad det heter.
Det är lite läskigt.
Du, det var inte roligt.
Nej.
Men jag kom fram.
Man minns ju inte så mycket från den här halkuppkörningen.
Nej, men skoja, den har jag förträngt.
Men jag såg också faktiskt på nyheterna, ja det var igår, att de hade till och med öppnat någon liten slalomback i Skåne, vilket var första gången på en miljardest år.
Ja, men nu slaskar det, i alla fall här i Stockholm.
Ja, precis.
Men på tal om härligt år, det kungliga året som vi har framför oss, det kommer ju också bli fantastiskt. Vi har ju två stora jubileer. Dels fyller kungen 80, det ska firas såklart. Men sen så firar ju kungaparet också 50 år som gifta. Och i och med det också att drottningen varit drottning i 50 år.
Ja, så blir det ju. Just det.
Och guldbröllopet, det har man faktiskt kunnat se redan nu. Det har ju skapats tre nya frimärken faktiskt. Mm. Ett på kungen, ett på drottningen och ett på dem tillsammans just för att uppmärksamma då det jubileet. Jättefina tycker jag. Vi har ju inte sett nya frimärken på 10 år ungefär. Och de här fotografierna då som ligger till grund för frimärkena, de är tagna av fotografen Elisabeth Toll. Och hon är superduktig tycker jag.
Men frimärken? Jag vet inte, kunde man inte kommit på något lite hetare? Det känns lite som en svunnen tid på något sätt. Jag kan man inte... Pampig höll jag på att säga, men en stor sedel. En 150 kronor sedel var drottning Silvia. Någonting som är lite mer som folk använder.
Känns inte det också lite som en svunnen tid, det här med kontanter?
Jo, det har du i och för sig rätt i. Ja, det har du rätt i. Okej, men vad kommer det hända, tänker du, då, i samband med de här stora firanden? Då tänker jag kanske på kungens 80-årsdag.
Han fyller ju år på Valborgsmässoafton. Och i vanlig ordning när det gäller kungliga traditioner så startar man med en tacksägelsegudstjänst. Tedeum heter ju det. Och sen så uppvaktas han lite grann som man brukar göra på borggården. Det kommer vara en större militär hedersuppvaktning. Och sen då ska kungen kliva ut på Lejonbacken. Då kommer han nämligen hyllas med sång. Och så kommer också allmänheten få stå där och gratta och hurra om de vill då. Men på kvällen så är det stor fest på slottet. Specialinbjudna gäster, de får kliva in i de här vackra festsalarna för en pampig galamiddag då till födelsedagsbarnets ära.
Men vilka gäster tänker du kommer då? Kommer det liksom så andra kungligheter från andra länder? Jag tänker så kanske Danmark och Norge, de här närmaste och så. Men bjuder man in även kung Charles?
Jag tror, i och med att det är en 80-årsdag, jo, man kommer bjuda in utländska kungliga gäster. Det är jag övertygad om. Sen tror jag inte vi kommer få se kung Charles, alltså brittiska kungahuset, de är lite mer restriktiva. Kanske de skickar Edward och Sophie, lillebrorsan där kanske, i så fall.
Nej, kom igen, de kan väl ändå skicka prins William.
Nej, men de åker också väldigt sällan på sådana grejer, så att ofta är det Edward som får ta det ansvaret att representera familjen utomlands. Han har lagom kunglig status.
Okej, okay. Men det är ändå väldigt kul med sådana stora festligheter.
Oh, ja.
Och så blir det ju diskussioner om klänningar och tiarer.
Ja, och garanterat Danmark och Norges kungligheter kommer ju. Absolut.
Beroende på hur de har det norska kungahuset.
Ja, det är ju också
som
en detalj.
Som vi kommer in på. Men guldbröllopsfirandet inleds då med ett tedeum för specialinbjudna gästerna som vi pratade om. Och det blir Slottskyrkan. Jag var på julkonsert i Slottskyrkan på lördag innan jul.
Och det måste varit fint.
Jag måste säga att det var väldigt fint. Men då det här måste jag berätta för er. För jag blev så paff. Jag har till och med en bild eller en liten video som du kan få mig sen. Där jag hade köpt 3 biljetter. Jag skulle gå med mina 2 söner. Och då skulle en av biljetterna vara lite skymd sikt. Ja. Då tänkte jag, men då sätter jag mig på det. Så. Ja. Och sen när jag sätter mig där, då hann jag bakom en tegelvägg.
Bakom en vägg?
Jag ser absolut ingenting. Så, alltså jag var så här skymd sikt. Och då insåg jag, då började jag titta, att det är många platser i Slottskyrkan där man faktiskt ser väldigt dåligt. Den är liksom, tycker jag. Men sen alla började sätta sig så, då hittade jag en ledig plats. Någon som kanske har blivit sjuk eller någonting.
Ja, bara några
meter bort. Ja, det var tur. Men jag bara noterade, jag tänkte, om man hamnar här på sådana här fina då som tedeum och så sitter man ser alltså ingenting.
Nej, då blir det bara att man har närvaro men man har inte synvaro.
Nej, precis. Okej, okay. Och så blir det ju även en nostalgisk kärlekskortege genom Stockholm, både med häst och vagn och såklart även över vatten. Vi är ändå i Stockholm med Vasaslupen. Kungaparet gifte sig den 19 juni 1976, men i år så infaller midsommarafton just det datumet. Därför firar man bröllopsdagen den 13 juni istället. Och fler detaljer kring då firandet kommer att offentliggöras av hovet senare.
Och alla som vill kan då också få uppleva en utställning om kungaparets 50 år som gifte, som kommer då ställas ut på Kungliga slottet. Den kommer jag se faktiskt. Mm. Jag var där och kollade, du vet när kungen firade sitt tronjubileum 2023, så var det en jättefin utställning på slottet. Mm. Jag gick sista timmen.
Innan den liksom stängde ner?
Ja. Ja. På grund av tidsbrist, jag hade inte hunnit innan. Men jag tänkte, jag måste se den.
Den var värd att gå på.
De gör det väldigt, väldigt snyggt oftast. Så det ska bli kul att se den här med.
Lite senare i den här podden, i dagens avsnitt, så ska vi ju prata om helt nya uppgifter som kommit om drottning Silvia. Drottning Silvia har nu för första gången talat ut om ett terrorhot som pågick under några fasansfulla timmar under OS i München 1972. Själv stod hon på VIP-läktaren dit hotet riktats. Det ska bli intressant att få höra dig berätta lite mer om det, Jenny. Men vi börjar i Norge idag, för om några veckor så påbörjas den här rättegången i Oslo där kronprinsessans son Marius Borg-Høiby åtalas för då runt 32 olika brott, bland annat 4 våldtäkter. Och här kan vi nu berätta att Marius nu är misstänkt för ytterligare brott, för i måndags morse kom nyheten att polis har genomfört en husrannsakan i då den lägenhet som Marius har flyttat till i centrala Oslo. Aftenposten berättar även att man har genomfört förhör med både Marius och en kvinna som är målsägande. Vad är detta, Jenny?
När de skriver att en kvinna är målsägande, ja, men det innebär ju att hon misstänks då ha blivit utsatt för ett brott, helt enkelt. Och Aftenposten skriver att bonusprinsen misstänks för flera nya brott, varav ett beskrivs som allvarligt. Och syftet med husrannsakan, det är ju alltid att man vill säkra bevis i den här utredningen. Men sen har ju inte Høibys advokat och polisen, alltså ingen av dem har ju velat kommentera de här uppgifterna, så att vi får väl se vart det leder.
Och det här ska ju då läggas till de åtal som redan finns. Och jag tänkte på det när jag såg det här då i måndags. Vi ska också säga att vi spelar in idag, onsdag 14 januari, så ni vet var vi befinner oss. Så i förrgår då kom den här nyheten. Och jag blev otroligt överraskad att Marius nu potentiellt sett befinner sig i en ny station där han är misstänkt för andra brott, fler brott. Det är bara några veckor kvar tills rättegången börjar i Oslo. Och vi ska även lägga till, för er som inte har hängt med kanske i alla turerna i historien, att det är ju en unik händelse. För aldrig tidigare har en familjemedlem från då norska kungafamiljen ställts inför detta. Han åtalas då för att ha utsatt 16 olika kvinnor för olika typer av sexuella övergrepp och våldsbrott av då Marius Borg-Høiby enligt överåklagaren. Utöver våldtäkt står Høiby åtalad för misshandel i nära relation mot en tidigare sambo. Även flera våldshändelser, fridskränkningar, skadegörelse och brott mot kontaktförbud gentemot en annan sambo samt mordhot och flera trafikbrott. Marius har bland annat filmat sig själv när han kör för fort. Men Vi måste ju, innan vi fortsätter prata om det här, så måste vi också understryka att han står åtalad, en rättegång är på gång. Han är inte dömd och han nekar till de flesta åtalspunkterna. Så att han är ju misstänkt fortfarande. Och det måste man ändå bibehålla i sammanhanget. Det är väldigt viktigt.
Jag blir bara så frustrerad och irriterad och förbannad. Det här är ju en person som... Han står inför en 6 veckor lång rättegång med så många unga kvinnor som då varit utsatta. Och är det så att det här är ett nytt brott, och det vet vi inte, då är det ju något som är fruktansvärt galet med honom. Är det så att det här är ett brott som, låt säga, polisen har lyckats identifiera en ny kvinna från de här bilderna? De har ju gått igenom 100 000 mediafiler liksom. Är det så att de identifierat en ny kvinna? Ja, men då är det väl bra att de gör det, att det läggs till då, till det här, de existerande åtalen. Men vi vet inte. Och återigen, liksom, om det är ett nytt brott, så då kan man undra. Liksom, då ska ju inte en sån person vara lös ute på gatorna. Liksom.
Nej, vi får ju se här. Rättegången startar ju då det 3 februari. Och du ska ju vara på plats igen i Oslo. Vad ser du framför dig ska ske, och vad kan du berätta redan nu vad vi vet om det här? För det kommer att bli stort, Jenny.
Ja, det är ju en rättslig process och också en medial cirkus. Förutom 24 norska medier så har ju, jag tror det är 20 internationella medier ansökt om akkreditering för att bevaka den här rättegången i Oslo då med start 3 februari. 190 mediepersoner var i alla fall i november när vi kollade då, kommer att rapportera från rättegången. Det kommer vara fler, för att det kommer ju vara medier där som kanske inte får plats, liksom vi själva, alltså inne i rättssalen och sådär, men så kommer vara på plats i Oslo. Så det här är ju, det är ju enormt. Alltså jag har ju hört talas om medier från, jag menar, de här självklara länderna som Danmark, Norge, Sverige, England. Tyskland, England, Frankrike, Spanien, men också USA. Alltså det är ju, alltså intresset för det här är spektakulärt.
Det är ju också en logistisk utmaning, och också det här med alla dessa personer som ska föras in och ut ifrån rättssalen, från också själva byggnaden. Okej, vi kommer ju självklart prata mer om den här rättegången, och som sagt, Jenny, du kommer ju vara där på plats, och ni kommer att höra allting som sker i podden och kunna läsa dina texter, och vi har även en kollega som kommer att vara på plats där också. Mm. Något annat som också sker i norska kungahuset är ju Mette-Marits allvarliga sjukdom. Hon har ju haft den här allvarliga sjukdomen lungfibros i flertalet år, och nu har det blivit värre senaste tiden. Och så här berättar hon själv i NRK och programmet Året med kungafamiljen om hur hon ser på sin sjukdom, och att det verkar som att det kommer att bli aktuellt med en lungtransplantation.
Det är att bara tänka tanken i det hela tatt, att det är det som... är nästa steg, det är ju ganska krävande, för det är ju en operation med mer risiko knyttat till sig.
Ja, här berättar hon ju att de har vetat om den här sjukdomen hela tiden och vad som ska ske, men att det kom lite snabbare än vad de trott och hoppats på.
Den här utvecklingen.
Ja, och också det här med att prata om en transplantation, och att det är ganska krävande att tänka på en lungtransplantation. Det är en operation med risker. Samtidigt när jag skrev om det här på sociala medier, på Instagram, så var det flera som jag fick kontakt med som också sa så här, men jag har gjort en sån här lungtransplantation, eller jag har också lungfibros, och som ändå är väldigt positiva. Mm. Det är en fruktansvärd sjukdom, men flera av dem som kontaktade mig liksom var ändå så här, men får hon nya lungor, det kommer bli så bra, det kommer liksom hjälpa. Och...
Vad positivt att höra.
Ja, men verkligen.
En transplantation är ju ändå en väldigt stor operation.
Verkligen.
Tuff tid för henne, både då med detta och sen med hennes son och hans rättegång, och då möjligtvis då den här stora operationen framför sig.
Ja, det kan inte vara lätt, och jag tycker att det märks i det här programmet Året med kungafamiljen att det tär på kronprinsessan Mette-Marit.
Mm. Och jag tyckte man märkte det lite på hakon också, men det är ju verkligen ingenting konstigt i din allvarliga situation. Det kommer att bli en prövande tid för dem framöver.
Mm.
Nu går vi till Sverige. Drottning Silvia har för första gången talat ut om ett terrorhot som pågick under då några skräckfyllda timmar under OS i München 1972. Och då talar vi inte om det terrorattentat som den palestinska terrorgruppen Svarta september utsatte de israeliska OS-deltagarna för. Det var ju ett attentat där 17 personer miste livet när då Svarta september tog deltagarna som gisslan. Västtysk polis sköt mot gruppen och gisslan när de skulle transporteras till en militär flygplats. Det var ju väldigt dramatik.
Ja, gud, det var ju fasansfullt. Mitt under OS där man såklart inte väntade sig någonting sånt där. Och när det attentatet var över, då bestämde man att man skulle fortsätta med de olympiska spelen. För man ville inte att terroristerna skulle få sätta agendan och ha makten och stänga ner ett helt OS. Så man fortsatte. Men det som ingen i allmänheten vetat om förrän nu i stort sett, det är att hotet var inte över. Vid avslutningsceremonin så kom ett nytt larm. Och det handlade om att det var en person som hade stulit ett oidentifierat privatflygplan. Och avsikten var att krascha in det i den fullsatta Olympiastadion. Och drottning Silvia, som då var Silvia Sommerlath, hon stod ju på hedersläktaren bland VIP-gästerna. Hon var ju chef över många av de här värdinnorna och också hade ansvaret för de här VIP-gästerna. Och när hon stod där så fick hon då veta att det här höll på att hända. Och hon sa i en bok som är skriven av författaren journalisten Ingrid Törnqvist, och den heter Yrke, drottning, makten och möjligheterna, säger hon att det var fruktansvärt att få den informationen.
Det kan man ju förstå.
Ja,
sätt och vis. Stå där och veta och inte veta vad som ska komma ske. Den här boken gavs ut i Sverige 2023 men har då fått ett nytt kapitel om den här tidigare okända händelsen i den tyska versionen. De har lagt till liksom ett extra kapitel i den tyska utgåvan. Drottning Silvia befanns ju då mitt i terrorhotet men fick inte säga någonting till gästerna. Men hon höll sig lugn för att inte oroa någon och i boken säger hon att hon måste vara lugn och att det inte går att evakuera 80 000 människor. Då hade det uppstått panik och kanske lett till en väldigt mycket mer eller en liksom farligare situation.
Ja, och det kan man ju förstå. Samtidigt tänker jag spontant så här att om det kommer sånt hot, det första man gör är väl att få undan så mycket folk som möjligt.
Alltså, jag tror inte
med 80 000 personer är enormt mycket. Det är väl som att tömma ett Globen. Eller?
Nu var det ju inte 80 000 på VIP-läktaren.
Nej, men kraschar de in i stadion, ja, då är det ju fara för liv och lem för alla, ja, tänker jag. Men hur som helst, så det är faktiskt första gången som drottning Silvia talar om den här händelsen. Och hon minns mycket av det som hände då, det är 54 år sedan nu. Men man gjorde så här, man beslutade snabbt att stänga luftrummet. Och så skickade man upp stridsplan helt enkelt. Och de skulle försöka tvinga den här mannen i privatplanet att landa. Och man tog ett aktivt beslut att för att undvika panik som också hade kunnat skada människor så utrymde man inte stadion. Så ingen fick veta vad som höll på att hända. Men precis innan stridsflygplanen fick order om att skjuta ner det här planet så kontaktade piloten, eller den här mannen då, trafikledningen.
Och det visade sig vara ett finländskt passagerarplan med cirka 100 passagerare som fått tekniska problem. Deras system ombord, inklusive då radarn, hade slutat att fungera och planet flög vilse. Uppgiften om att det var stulet stämde inte. Planet fick tillstånd att landa på flygplatsen München-Rhein.
Men tänk stressen över det här. Paniken. Kommer du ihåg när Victoria och Daniel gifte sig 2010 så var det ju också ett flygplan uppe i luften som man inte fick kontakt med.
Mm.
Och det framkom ganska många år senare att det var ett så pass allvarligt läge att det hade kunnat skjutas ner också om och när det beslutet togs då.
Mm.
Så att det här är ju allvarligt och det menar, jag bara tänker på 9-11, vilken förödelse det kan få när ett plan då kraschar in i en byggnad eller ner på marken liksom.
Mm.
Nej, men det är ju otroligt att det slutar så lyckligt och undviker katastrof. Dessutom kanske inte vårt kungahus hade sett ut som det gör idag ifall den här tragedin hade inträffat.
Ja, nej, sånt vill vi inte tänka
på. Nej, det tänker vi inte på.
Men
nej.
Hur kommer det sig att det blev då ett extra kapitel kring den här händelsen och beskrivningen och berättelsen och hennes ord om den här händelsen i den tyska utgåvan?
Jo, men Ingrid Törnqvist, när hon skrev den här boken, Yrke, drottning, hon intervjuade kollegor till drottning Silvia som jobbade som värdinnor under OS. Och då rullades den här historien fram. Och sen fick Ingrid Törnqvist då en intervju med drottningen. Så att det därför, och vid det tillfället berättade drottningen då om sina tankar och känslor och sådär.
Mm.
Så därför kom det kapitlet med nu då.
Att hon inte har berättat om det här tidigare. Fast det är klart man kanske måste få frågor om det specifikt.
Ja, jag tror det.
Ja. Vi går vidare. Brittiska tidningar rapporterar nu att prins William anställer en krisexpert.
Mm. Den här personen heter Lisa Ravenscroft och är enligt uppgift rekryterad från kommunikationsföretaget Edelman.
Och det sägs att Ravenscroft rekommenderats av Julianne Payne, en tidigare kommunikationssekreterare åt då Charles och drottning Camilla, och är nu då vd för Edelman. Det har ju varit lite skakigt i det brittiska kungahuset, Jenny, på senare år. Vi pratar ju bland annat om prinsessan Kate och kung Charles respektive cancerdiagnoser, prins Harrys och Meghans fortsatta kritik mot monarkin, och sen har vi ju de här frostiga relationerna med Harry och såklart alla skandaler och skriverier om den tidigare prinsen Andrew och hans fru Sarah Ferguson. Enligt The Mirror beskriver hon sina talanger och dagliga uppgifter, alltså denna nya krisexpert. Hon beskriver dem på LinkedIn så här: det handlar ofta om första sidor, från bojkottkampanjer till sexanklagelser, allvarliga säkerhetsfrågor, geopolitiska och etiska risker. Vad vet vi mer specifikt vad då denna person Lisa Ravenscroft ska göra?
Hon låter ju extremt kompetent när du liksom berättar det här från LinkedIn.
man vill framstå som kompetent också på LinkedIn.
Absolut, ja. Det är ju svårt att veta exakt vad hon ska göra, men tidningen People beskriver det som att hon ska arbeta med medierelationer på daglig basis. Och med tanke på hennes kompetens då inom området så kan vi ju anta att hon ska också vara rådgivande i frågor som rör familjen, relationerna till medierna, hantera situationer som dyker upp. Och det sägs ju att bland annat att Meghan planerar sin första resa till Storbritannien. Den första på 4 år. Hon var ju där sist när drottning Elizabeth begravdes. Har inte velat återvända. Men det sägs då att hon ska besöka ett av Invictus Games-evenemangen i Birmingham. Men hon kommer bara göra det om Harry och Meghans rätt till beväpnat brittiskt skattefinansierat polisskydd återinförs. Och det är ju det varit sånt debackel om.
Mm.
Och rättsprocess kring. Men i så fall, om stjärnorna står rätt, så skulle det vara Meghans första besök då sen 2022.
Men hur ska det bli? Alltså vad ska hon dit och göra om det är så att hon är så negativ och har så höga krav? Jag tänker så här, undvik och dit. Hur kommer det bli? Tror du hon kommer träffa någon i familjen överhuvudtaget?
Nej, om du frågar spontant så där. Nej, det har jag väl svårt att tro. Och det baserar jag enbart på att prins Harry knappt har träffat sin familj när han varit där själv. Han satte sig på ett plan direkt när kung Charles meddelade medierna och allmänheten om att han drabbats av cancer. Så hans son fick ju reda på det via medierna, inte genom sin pappa. Bara det säger något om relationen. Och när han landade i London, ja, då fick han en knapp halvtimme med kungen.
Var det då de satt och drack te?
Ja, det har varit 2 tillfällen. Det här var typ en halvtimme. Sen när han var tillbaka i Storbritannien igen, då var det 55 minuter.
Ja, så var det.
Ganska lite tid med förälder ändå. Men att Meghan då skulle ta en sväng förbi Buckingham Palace för att säga hej till sin svärfar, bara så där, nej, det tror jag inte kommer hända.
Tror du hon kommer åka dit?
Alltså det här är fortfarande bara rykten, och så bestämda som de har varit kring att inte återvända. De vill ju göra ett exempel av den här historien av att Harry förlorade det här livvaktsskyddet. Jag tror att hon åker, om det är så att de får tillbaka livvaktsskyddet, ja, men då tror jag det.
Men de skulle inte ta med sig barnet enligt det här ryktet? Eller spekulationerna? Nej, precis.
Men vet inte.
Nej, och detta skulle ju vara då i sommar.
Mm.
Det är spännande att se vad som händer om hon åker.
Ja, jag tror nog att de tänker att det är en fjäder i hatten om de skulle få rätt att ha det här livvaktsskyddet. Sen får man ju lägga till att det fortfarande är så att det är beslut om Scotland Yard, som det handlar om då, deras poliser, det tas ju från tillfälle till tillfälle. Så det är inte så att Harry har stått helt utan det skyddet. Utan de kan också besluta att men nu ska Harry vara med på det här eventet, och det är en sån hotbild som gör att han behöver det här skyddet. Så då har han ju fått det.
Vid det här tillfället.
Ja.
Ja. Vi får se vad som händer. Men jag funderade på, när jag såg det här då att prins William anställde en krisexpert, så funderade jag på lite hur det är med svenska kungahuset. Vet du med dig, eller har du någon koll på om de vid något tillfälle eller några tillfällen liksom kallat in någon krisexpert?
Alltså informationsavdelningen har ju, hon som är chef där nu, Margareta Thorgren, hon har ju den kompetensen. Hon har ju jobbat på stora företag innan och sådär. Många av de andra har ju också den kunskapen, så jag tror inte man känt riktigt behovet. Jag vet inte om man har kallat in extern hjälp någon gång. Det har ryktats om det vid något tillfälle.
Men jag tänker på vid tillfällen som, nu var ju det för 20 år sedan, men det här vi vänder blad-historien. Och sen då det här med Victoria Danes skilsmässorykten, eller nu nyligen, prinsessan Sofias... Nu de här mötena med Jeffrey Epstein som framkom i samband med Nobelfesten. Förra året är det ju nu.
Ja, nej, alltså, jag vågar inte svara på det, men jag tror inte det. Det snackades ju jättemycket av det. Det var ju Expressen och DN tror jag som hade avslöjanden om detta på Nobeldagen och dagen innan tror jag. Så det var jättestort även inne då liksom i Blåhallen pratades ju om detta liksom. Mm. Men om det anlitas någon experthjälp just kring det ämnet tror jag inte. Alltså det, den insynen har jag inte i deras arbete, men det tror jag inte. Sen kan man ju generellt tycka att det kan absolut vara en god idé att anlita någon utifrån som ser på saker och ting med andra ögon. Prins Carl Philip och prinsessa Sofia, de hade ju en extern medierådgivare och PR-expert ett tag. Det var ju Kristina Saliba. Idag är hon inte i deras tjänst. Liksom. Så att det är klart att i perioder så har det ju hänt att man har haft extern hjälp.
Jag tänkte på det, att, för du var ju på Nobelfesten och berättade ju i vår Nobelfest eller avsnittsspecial som ni ju också hittar och där ni brukar lyssna på den här podden. Där kan ni få höra lite mer om hur snacket gick inne i Blåhallen kring prinsessan Sofia. Vi går över till Norge igen, men då till Märtha Louise och Dark Verrett. De ställer ju inte upp på så mycket intervjuer, utan de styr ju till stor del sin kommunikation via deras egna kanaler. Men nu har de då medverkat i det danska intervjuprogrammet Insider.
Ja, men de ratar ju norska medier. Så att det är så
de gör det, eller hur?
Ja, men de har ju varit jättearga på norska medier. Men enligt Danske TV2 så kontaktade Insiders medarbetare Niklas Böhm Dark Verrett via Instagram för ungefär ett år sedan. Och frågade om han och Märtha då ville göra en intervju. Och sen har de skrivit med varandra fram och tillbaka. Och så fick paret då, till slut gick de med på att ställa upp då på en intervju. Överenskommelsen för intervjun, det var ju att programledarna, de kunde fråga om allt utom vad den norska kungafamiljen tycker om situationen och den uppmärksamhet paret har fått. De vill inte svara på kungafamiljens vägnar. Mm. Det kan man ju förstå. Och dessutom så vill inte Märtha Louise få frågor om stämningen gällande Marius Borg-Höjby och inte heller Mette-Marits sjukdom. Och på något sätt kan jag väl tycka att det är fair game att just de två sakerna har ju egentligen inte Märtha Louise med att göra. Vad ska hon svara?
De två sistnämnda.
Ja, Marius och Mette-Marits sjukdom. Vad ska hon svara på det liksom?
Nej, precis. Men det är ändå intressant att de har de här kraven. Det är ju för sig inte helt ovanligt att man kan ha krav på hur, om man ska ställa upp på intervjuer och sådär. Mm. Men i den här intervjun så skriver då Danska TV2 att de får ett antal kortfrågor som de ska besvara. På frågan om alla räkningar för bröllopet är betalade så svarar Dark ja på frågan. Han får också frågan om han är homosexuell och då svarar han: jag är soulsexuell, eller vad vissa kallar bisexuell, men jag gillar egentligen inte att bli stämplad, säger Dark Verrett.
Ja, Derek får ju också en fråga om det som blev en stor nyhet när det kom. Och frågan är då, Shaman Derek, kan du bota cancer eller covid med en medaljong som du säljer? Och då tillbakavisar han det här. Han menar att han har inte alls påstått att han kan bota eller läka covid. Hans svar blir ju istället då, nej, jag har aldrig sagt att min medaljong kan bota eller läka covid. Det handlade om min personliga erfarenhet och min rutin för vad jag gjorde för att må bättre när jag hade covid. Kan vi säga att det där hamnar vi lite i en gråzon. De formuleringarna som jag läste när detta då hände var väl lite mer åt andra hållet, att den här medaljongen då skulle skydda.
Det är så skönt att du har jobbat så länge som jag bevakat kungahus och sådär, för du minns ju saker och ting. Det går inte att förvanska verkligheten i efterhand när det kommer till Jenny Alexandersson.
Vissa saker minns jag. Ja.
Och enligt danska TV2 får Märta Louise också frågor om då sin prinsesstitel, om hon borde avsäga sig den, men då svarar hon att hon inte ville ge upp titeln. Hon har ju tidigare svarat på den här frågan också, att det är en del av henne själv och hennes uppväxt och så vidare.
Ja, men det kommer vi inte få se. Hon ger inte upp den titeln. Visst, det finns ju diskussioner om att hon inte får använda den i kommersiella sammanhang, men att hon bryter mot det hela tiden. Det är ett känsligt kapitel, men att bli av med den, det gör man inte bara sådär. Man anser ju idag mer att en kunglig titel är en födslorätt. Så att det är en del av ens identitet, att man är född prinsessa, då är man prinsessa liksom. I tidigare generationer så var det ju lite annorlunda. Då rök ju titeln direkt om man till exempel gifte sig med en man eller kvinna utan blott blod. Kolla bara kungens farbröder Sigvard och Karl Johan Bernadotte till exempel, som gifte sig med helt vanliga kvinnor. Där tog man ju titlar, privilegier, pengar och diplomatpass direkt.
Men det här med födslorätt, när upplever du, på tal om din långa erfarenhet, att det blev det som var liksom praxis på något sätt?
Det är svårt att sätta fingret på det, men det blev ju det har blivit aktuellt nu senaste liksom 10-15 åren, mycket med Harry och Meghan, när britterna då rasade över och tyckte att han ska inte få behålla sin titel. Och man ser då liksom hur, alltså hovet svarar ju inte på det, för att det har aldrig varit en diskussion att man ska ta bort hans titel.
Men för om man då hävdar den här födslorätt så kan man ju bara säga det och sen så är diskussionen över.
Och det är ju mer en praxis, det är ju ingen lag som säger det. Det är bara mer att det har blivit så. Alltså den här äldre generationen då i Sverige till exempel, det var ju inte snack om att de skulle få behålla. Det stod ju i successionsordningen att får man inte godkänt för sitt giftermål, då kan man ju förlora liksom det här. Men idag, alltså det är ju också, de här monarkierna, kungahusen, de måste ju följa sin tid. Mm. Hade man idag krävt att kronprinsessan skulle bli av med sin titel för att hon gifte sig med sin...
Jag tänker det är då ett argument för att hävda födslorätt, annars hade vi inte haft några.
Men också att just det där att man kan inte applicera lagar och regler som känns så medeltida på ett modernt samhälle och en modern kunglig familj. Då ryker ju monarkin direkt.
Men det är ändå intressant att just det där begreppet födslorätt har blivit så dominerande, att det är det som gäller trots allt. Det är ju liksom en diskursförändring, kan man också säga.
Ja, och det, jag kan tänka mig att det nog var rätt tufft när man ser då att kronprinsessan Victoria, prinsessan Madeleine, prins Carl Philip, att det är ju inte snack om att ta deras titlar, när man, den här äldre generationen då, tittar på vad som drabbade dem. Och vad de kanske fått utstå då liksom för problem med att bli av med en titel. Så det är klart att det blir en kontrast.
Nu går vi över till Storbritannien och prinsessan Diana. För vid Dianas allra första officiella uppdrag träffade hon förstinnan Grace. Det var den 7 mars 1981 och Diana var nyförlovad och extremt nervös och pressad då inför sin nya offentliga situation. Hon befann sig på Royal Opera House och när hon klev ut ur bilen utanför operahuset skrek folk i stas. Hon var ju redan då enormt populär. Och kvällen till ära så bar hon en mycket svart urringad klänning som var ganska otypisk för kungligheter. Ja. Varför pratar vi om det här?
Jo, men det är lite spännande. Bara för att snabbt nämna klänningen. Svart bär ju kungligheterna sällan, om det inte är något speciellt, sorg, begravning eller...
Eller så här minnesgudstjänst.
Ja, precis. Att välja en sån klänning i sitt allra första uppdrag, det var en sensation. Det finns ju bilder på Diana där hon kliver ut ur bilen, lite framåtlutad. Och självklart så passar fotograferna då på att ta... Alltså de skickar ju tusentals fotoblixtar över henne då. Över hennes dekolletage, såklart. Mm. Och det här fanns ju på tidningarnas allra första sidor sen. Och det här oerhörda intresset för hennes person chockade ju Diana. Det kan man ju förstå på något vis. Och det såg förstinnan Grace, som också var på plats då i operahuset.
Mm. Och efter den här föreställningen så hölls en mottagning på Buckingham Palace. Och förstinnan tog då med sig prinsessan Diana in på damtoaletten för att låta henne pusta ut. Och hon har då sett, eller hon såg hur förfärad Diana var över alla de här fotograferna, paparazzis och blixtrarna. Diana började gråta och Grace hjälpte henne att fixa till sminket. I sina memoarer har förstinnan berättat om händelsen och hur Grace har gett då Diana en stor varm kram.
Mm, jag tycker hon verkar vara en väldigt, eller var en väldigt vänlig och varm och omtänksam person faktiskt. Också med en stor dos humor. För hennes tröstande ord till Diana var nämligen det här. Oroa dig inte, det kan bara bli värre.
Det ska jag börja säga till människor när de frågar mig om råd om olika saker. Jag säger, oroa dig inte, det kan bara bli värre. Ja, kanske inte. Men hon visste nog inte då trots allt hur illa det skulle komma att bli. För ingen hade ju kunnat ana att prinsessan Diana många år senare skulle känna sig så jagad av medierna att hon blev inte nästan paranoid.
Jo, i slutet.
Samtidigt så var ju hon liksom... Hon var ju en mästare på att använda sig av journalister de stunderna som hon liksom behövde dem. Det kan man se i olika intervjuer. Sen vet inte jag hur medvetet det var. Vad tror du?
Jag tror det var ganska medvetet. När hon behövde dem så visste hon...
Hon utvecklade att hon blev lite slipad, tänker du?
Verkligen. Det var lite av en katt och råtta lek med henne och medierna. Men på tal om klänningen, det finns även en passage i Andrew Mortons bok Diana Her True Story, som ju faktiskt Diana deltog lite i skapandet av kring den där boken i hemlighet, hur som helst. Där berättade Diana att inför den här tillställningen på Royal Opera House så hade hon då liksom gått in i Charles sovrum på slottet. Hon var liksom klädd i den här klänningen och hon ville bara visa upp sig liksom. Och då hade han blivit jätteirriterad och arg på henne. Han tyckte då att hon skulle absolut inte ha en sån bar eller urringad klänning. Och han tyckte väl också att färgen svart var bedrövlig. Men man får också tänka att Diana var 19 år gammal. Hon var väldigt ung. Svart och urringat på den tiden, det var den typen av klänningar som kvinnor i hennes ålder bar. Så för henne var det ju ett självklart val. Hon förstod nog inte varför skulle hon inte kunna ha den här snygga aftonklänningen.
Hon kanske kände sig fin i den också.
Jag tror hon kände sig jättefin.
Mm. Men det är ju lite striktare kanske klädregler för kungligheter.
Absolut.
Vi går nu till svenska kungafamiljen. Det har tillkommit nya husdjur. Det här kan ju tyckas som en liten perifär fråga. Men vi får faktiskt en del mejl om det här. Och frågor om just husdjur och så vidare. Och nu har ju då det kommit nya husdjur i kungahuset.
Mm. Vi kunde se det faktiskt i julhelgen. Att kungen har ju en ny hund. Inte splittans ny, det skrevs om den redan i höstas. Och då var det en liten valp. Den heter Bonnie. Och enligt Svensk Damtidning så är efter kungens favoritartist Bonnie Tyler.
Alltså, vi måste stanna där.
Ja.
Vi måste stanna där. För jag visste inte om det att det här var en av kungens liksom favoritartister, Bonnie Tyler. Jag fattar inte hur det är möjligt. För nu ska vi tänka tillbaka lite. Holding Out for a Hero, den kom 1985. Alltså den, jag ska inte sjunga den, men den var ju liksom lite så här... förfestlåt på tjejer står och piffar sig lite och ska gå ut på kvällen. Så minns jag den. Och sen så har vi då från 1983, den var ju populär och är ju fortfarande många som älskar den. Totally Eclipse to Your Heart.
Ja,
totally
men...
Totally Eclipse to Your Heart.
Herregud, den fick man också spela gitarr i på musiklektionerna.
Exakt! Ja. Och då blev jag så överraskad att kungen har det som favoritartist, för jag har verkligen känt att det är liksom power woman-artist.
Ja, men jag ska lägga till, den uppgiften kommer ju från Svensk Damtidning och stämmer säkert. Jag har bara inte hört det innan, så jag reagerade också lite grann på det där. Men det man kan...
De får väl mejla hovet till oss, ja. Om de vill dementera denna uppgift.
Ja. Men kungen har ju pratat om sin musiksmak vid ett par tillfällen faktiskt, bland annat i Svenska Dagbladet. Och då berättar han att han lyssnar på jazz, klassisk musik, opera. Pink Floyd är tydligen en stor favorit också, och Duke Ellington. Och då har ju liksom Svenska Dagbladet publicerat en spellista. Och då ser man också att den absoluta favoritlåten, det är Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.
Vilken är det?
Nej, men det är ju en
klassisk... Kan du sjunga en liten
bit? Nej, det kan jag inte. Det är en klassisk...
Jag får kolla det sen då.
Pampig låt liksom. Och den har faktiskt, den har jag hört flertalet gånger under de här åren. Att ja, men han gillar verkligen den. Sen finns det en annan uttalad favoritlåt, Mr. Bojangles. Och det här är så gulligt, det är faktiskt Renny Miro. Han ja, men, skådis och artist och dansare är han också, tror jag.
Nej gud, hur gick den nu? Alltså jag har en på...
Ja, men Renny Miro berättade i alla fall att han har fått spela då...
Ja, den, nu vet jag. Jag kan inte sjunga den, men den är fin.
Ja, han har fått då spela Mr. Bojangles för kungen vid ett tillfälle. Ja. För att det var ett önskemål från kungen.
Han har en bred musiksmak.
Ja, men det har han. Sen är det ju också så här... Man kanske också har en musiksmak utåt som man gärna pratar om. Sen kanske man har en annan musiksmak när man sitter där med en liten god whisky i soffan på fredagkvällen. Och
absolut.
Då kanske det är Bonnie Tyler som åker på, vem vet?
Totally eclipse of your heart. Oj, oj, oj. Men det är lite, man kan ju vara lite allätare när det gäller musik. För det, så det du säger, det har ju lite med vilket humör man är, ja, på eller vilket sammanhang. Okej, vi går tillbaka till det här med husdjuren. Jag blev bara så förvånad av det där med Bonnie Tyler, så jag var tvungen att stanna där. Men okej, prinsessa Madeleine, hon har skaffat en häst till sina döttrar. Det är ju inte så långt till stallet, de bor i hovstallets fastighet. Det är en C-pony som heter Bosse, har Svensk Damtidning berättat.
Ja, men det är så himla charmigt namn på en häst. Det är klart att hästen ska heta Bosse. Jag hade också en C-pony när jag växte upp. Det var en Connemara och den hette Prince Lord. Så det passar bra, bra i sammanhanget.
Vad är Connemara?
Connemara, nej men det är ju...
Jag kan inte så mycket om hästar.
Nej men är det... Alltså tänk nu att det är 35 år sedan som jag höll på med hästar. Nej men den är ju från... Är den från Storbritannien? Connemara? Nej.
Ja.
Hur som helst, ja. På tal om fler djur. Mm. Kronprinsessan Victoria, hon har ju kvar sin Cavapoo. Det är ju en blandning mellan Cavalier King Charles Spaniel och en pudel. Den heter Rio och det är perfekt för Daniel. Han är faktiskt pälsdjursallergiker.
Är det sådana raser som inte har det här, någon slags puder eller man ska uttrycka sig
i, huden,
ja, i
liksom.
Pälshuden?
Tror det.
Ja, okej. Men sen har ju Victoria berättat flera gånger om sitt djurintresse och det vet vi att hon har. Det har varit en rad udda kryp, kan man säga. Ett tag så hade hon en snigel som heter Johanna som hon hittade på Öland. Den tog hon med hem till Stockholm, men det är ju, alltså, ja, jag kan tänka mig, hon verkar ju vara en ganska omtänksam person. Så hon kanske var så här barn som hittade djur och skulle ta dem hem och sköta om dem. Men det gick väl så där att stoppa en snigel i fångenskap?
Ja, det är nog svårt att få dem att överleva, tror jag. Madeleine, hon var väldigt, väldigt förtjust i sin kanin som fick namnet Sissi. Och prinsessan, hon har berättat om den här kaninen i ett inlägg på Instagram. Och då skrev hon så här. Jag är väldigt lyckligt lottad som är fylld av underbara minnen från min barndom. Jag minns det som igår, dagen då jag fick en egen kanin. Hon var vit och hade mjuka och långa bruna slappa öron. Det var kärlek vid första ögonkastet.
Mm. Det var ju så att drottningen var ju också väldigt noga med att Madeleine skulle ta hand om kaninen själv. Prinsessan berättar att hennes mamma hade satt sig ner bredvid henne och sa då med bemyndigande röst att nu måste hon ta ansvar och ta hand om kaninen och älska den och respektera den. Och de här orden har tydligen satt sig djupt i Madeleine som säger att hon alltid försöker behandla alla som hon möter djur liksom människor med kärlek och respekt.
På tal om drottningen, hon har ju också berättat om dagarna med barnbarnen på Soliden på somrarna. Då går de ju tydligen såna här rundor, att de så här hälsar på hönsen, de går till stallet. Ja, men det var så gulligt berättat, jag minns inte i detalj nu, men just det med djur är ju så himla centralt i kungafamiljen.
Mm.
Och också de här traditionerna, alltså att alla ska kunna rida i familjen, så har det ju varit i generationer. Jakt har ju också varit sånt intresse. Å andra sidan då skjuter man djur. Men just det här fokus på djur på olika sätt och att man har hundar, man har hästar och ja.
Jag har ju också tillbringat somrar på Öland och även mina barn. Och jag kommer ihåg när min äldste son, vi satt och skulle äta middag utomhus på kvällen. Och då kom det någon så här, det är ju ganska nära allvaret så det finns ju många olika typer av insekter på ett annat sätt.
Mm.
Än vad det, ja, kanske på andra ställen. Och då kom det någon så här jättevacker surrande sak. Och min äldste son skulle fånga den. Och då kom min pappa blev så arg. Han sa att så gör man inte. Alltså man gör inte så. De ska få vara i det fria, leva sitt liv. Man ska inte göra det för sin egen skull och lust.
Vad fint är din pappa.
Ja, jag kommer att tänka på det nu. Och det där har suttit kvar hos min son i alla år. Jag tror att han också, min pappa, när han använder den bemyndigande rösten.
Då lyssnar man. Ja. Men du, på tal om allvaret förresten, innan vi avslutar det här kapitlet. Ja. Men det är ju där som kungafamiljen gärna rider. Jag minns en sommar, det här måste ha varit 2009, kanske 2010. Det var nog innan bröllopet i alla fall. Då var det ju en nyhetsjakt av Guds nåde, liksom Expressen, Aftonbladet, alla tidningar man kunde tänka sig och medier. Och då var både Expressen och Aftonbladet ute på allvaret, för vi tänkte att de är ute och rider ofta. Och mycket riktigt så kommer det då ett sällskap, och det är prinsessa Madeleine, det är Jonas Bergström, det är prins Carl Philip, det är kronprinsessan, och så var det någon mer, och så adjutant och livvakt och sådär, som satt till häst då. De var ju inte jätteglada över att träffa fotografer och journalister på sin ridtur, men de är inte otrevliga heller. Men jag lade märke till då hur jäkla duktiga faktiskt varenda en av dem är på att rida. Mm. Det är inte ofta man ser prins Carl Philip på hästryggen, men han, alltså du vet, man ser att det där sitter i deras ryggmärg. Mm. Och att de kan det där liksom sen barnsben.
Ja, och har man lärt sig det sen man var liten, jag ska inte säga att det är som att cykla, för så mycket har jag inte ridit. Jag har också ridit lite på allvaret, men jag är inte så säker på att jag skulle kunna rida som dem idag.
Nej.
Men det är ju väldigt, alltså den känslan av att rida på allvaret är, ja, den är helt otrolig. Det känns som att man befinner sig på en annan plats än Sverige. Det är ju väldigt speciellt landskap, det är låga enbuskar, det är väldigt speciell natur. Det är väldigt fritt och öppet om man har skött enbuskeröjningen. Ja, vad härligt. Men det är så kul med dig att vi kan plötsligt så poppar upp historier ur ditt minne som liksom, ja, otroligt. Ska vi lämna djuren?
Nu lämnar vi djuren.
Vi går över till lite mejlfrågor. Vi har ju haft 2 frågeavsnitt precis nyligen. Lyssna gärna på dem. Det var många, många frågor. Men det har ju också föranlett att det har kommit många, många nya frågor. Och då har vi en här. Den är från Fredrik. Tack för en bra podd. Tack Fredrik. Jag har 2 som gäller klänningar och beautysalonger. Vad händer med alla fina klänningar när en kunglighet går bort? Exempelvis, vad händer med prinsessan Sibyllas alla klänningar? Finns de sparade? Likaså prinsessan Lilians alla klänningar. Ligger de också förvarade någonstans? Tänker att det finns så mycket fina klänningar som bara ligger där. Och en annan fundering. Finns det en beautysalong på slottet dit kungligheterna kan få naglar och hår och fixa det?
Oj, ja men gud vad spännande. Ja, första delen av frågan då. De flesta av de här fina klänningarna eller kläderna sparas ju. De är ju på ett sätt en del av historien. Och det gäller ju inte bara klänningar, det gäller ju föremål och sånt också. Och det är klart att man tar tillvara på det. Det blir som någon slags tidsstämpel kring när den här kungliga familjen levde. Vad de bar för någonting, vad de hade för föremål i sina hem och så vidare. En del plagg kan man ju se på Livrustkammaren i olika utställningar. Senast så var det en utställning om kungliga hattar. Och då hade både prinsessan Kristina och prinsessan Sofia med flera av sina hattar, alltså, som de använder fortfarande. Så jag är säker på att flera av prinsessan Lilians och Sibyllas klänningar, det finns sparat. Absolut.
Mm. Och när det gäller skönhet, som det här då med att fixa naglar och klippa håret, så har kungligheter favoritpersoner som hjälper dem. Drottningen har ju många år varit VIP-kund hos Björn Axén. Men jag gjorde faktiskt ett jobb för några år sedan. Jag var ute. Det var en väldigt stor, jag har ingen aning hur vi kommer in på det här, för det var en väldigt samling med väldigt många olika människor. Men då var det en person där som var nagelterapeut, heter det väl, eller nagelskulptris.
Manikurist,
ja. Mycket fint. Hon gjorde drottning Silvias, och jag är nästan helt 100% säker på att det också var Victoria. För det kan inte ha varit Madeleine då, för då bodde inte Madeleine i Sverige. Men då berättade hon då att hon åkte hem till drottning Silvia och gjorde ju då hennes naglar. Och sen var det lite mer andra detaljer, men det låter vi vara osagt.
Ja, jag vet, prinsessa Madeleine hade ju, hon gick i tidigare, många år sedan nu. Så att det är helt okej att prata om, tror jag. För många år sedan gick hon till en salong på Karlavägen. Så där, och då låg Svensk Damtidnings redaktion som jag jobbade på då, på Karlavägen. Så man kunde stöta på henne när hon faktiskt lämnade den här salongen. Väldigt piffad, fräsch och sådär. Så att jag tror nog att när det gäller och kanske kroppsnässan på den tiden också, att de kunde absolut ta sig till en skönhetssalong och göra en behandling där. Men när det gäller drottningen så, ja, det finns ett utrymme på slottet såklart där hon kan få sina naglar fixade och liksom så. Mm. Absolut. Sen har jag hört också av en person som då arbetat med drottningens olika behandlingar att hon jättegärna bjöd på geléhallon.
Alltså när de kom och skulle då... Ja, vad mys.
Favoritgodis, verkligen.
Är det geléhallon?
Ja, gissa det, eftersom hon gärna bjöd på det.
Ja, det är klart att kanske många, de allra flesta kanske gillar geléhallon. Ja. Så man vill inte chansa.
Och är det en typisk svensk grej, geléhallon?
Gud, jag vet inte. Men jag är helt övertygad om att vi kommer få mejl från våra kompetenta och kunniga lyssnare om detta. Så jag låter det vara osagt. Mm. Okej, vi tar då en till fråga. Den är från Stina. Hej, vad hände med svenska versionen av The Crown? Och det var ju, så, det var ju en ganska stor nyhet när det kom då i februari 2021. Manusförfattarinnan Åsa Lantz, hon uttalade ju sig i Expressen då 2024 om detta, att det fortfarande pågick finansiering och utveckling kring den här produktionen. Tanken var, och kanske då är, att dramaserien ska följa kungens resor från barndomen till hans nuvarande liv som monark. Men det har inte, vi har faktiskt pratat om den här serien, Jenny, vid flertalet gånger. Vi har själv undrat lite, så vad hände med det där?
Mm. Den gick ju under arbetsnamnet Monarki och... Ja, det var ju då 2024 så fick man ju reda på att den då lagts på is eller i alla fall blivit kraftigt försenad. Då sa ju Åsa Lantz att det pågår finansiering och en del utveckling. Men ja, med summa summarum, det saknades helt enkelt pengar. En sån produktion är ju enorm och kostsam såklart.
Men samtidigt om man tänker sig hur populär The Crown har blivit. Nu är ju den svenska publiken lite färre än den brittiska. Och där var ju många andra som också intresserade sig för brittiska kungahuset. Så att, ja,
fast en sån serie hade ju kunnat gå utomlands också. Lätt.
Absolut.
Om svenska
kungahuset. Ja, de nordiska länderna definitivt. Mm. Det ser vi ju bara på vilka som lyssnar på den här podden. Mm. Det är ju många i Norge och Finland och Danmark som lyssnar på den här podden. Mm. Det är därför jag försöker att vara noggrann med min artikulering. Så. Men okej, det pratades ju om att Joel Kinnaman skulle spela kungen. Och kronprinsessan Victoria fick frågan av Expressen vad hon tyckte om att eventuellt bli porträtterad i en tv-serie. Hon var inte särskilt förtjust utan tyckte att det skulle kännas väldigt märkligt. Hon kunde inte se framför sig att en sådan serie skulle komma till sin rätt och då bli korrekt.
Nej, och det, jag hade inte heller velat se mig själv i en tv-serie. Nej. Att någon annan porträtterar vad jag tänker, tycker och känner. Det kan ju aldrig bli rätt.
Och sen så måste det ju dramatiseras lite och det är ju en fiktion delvis också. Ja. Och då måste man kanske dra ur karaktärerna. Då kanske... Du hade porträtterat som...
En sån här murvel som ligger i busken.
Så att jag kan förstå att hon tänker så.
Ja, och det är ju risken med tv-serier som porträtterar fortfarande levande människor. Så var det ju med The Crown också, det är oerhört svårt. Däremot kan jag tycka, det gick en norsk serie för ett tag sedan som hette Harald och Sonja som handlade om deras kärlekshistoria. Den tyckte jag faktiskt gav ett väldigt fint intryck. Hoppas att ni... Norrmän som lyssnade tyckte det också, annars får ni mejla. Men jag tyckte om hur den var skapad och att den var gjord med så mycket värme. Och att de hade också gått in så exakt på detaljer. Hur exakt ser det ut i Sonjas föräldrahem? Hur exakt såg det ut på det stället där det här paret rörde sig och sådär? Mm. Den gillade jag verkligen. Mm. Men jag tittade ju på den med utifrån ögon. Ni norrmän kanske... såg någonting annat.
Ja, det vet man inte riktigt.
Det vet man inte.
Men svaret på Stinas fråga är att vi inte riktigt vet.
Ja, lång utvikning.
Jag försöker hålla mig till linjen här. Men frågan är om vi inte ska försöka ta reda på det, Jenny.
Ja, men det måste vi göra. Ja. Det tycker jag.
Okej, vi ska ta och avrunda här. Men vi har ju nämnt det flera gånger, mejl hit och dit. Och ni hittar oss på kungligt@aftonbladet.se. Och ni är välkomna med frågor. Det är bara jättekul. Och sen har vi också ditt Insta-konto, Jenny.
Ja, Kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Mm. Ska vi säga så för idag då?
Det gör vi.
Okej. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.